Välkommen till GF-podden igen. Roligt att ha er med. Idag så ska vi tala om Esra och Nehemja. GF-podden är, för ni som inte vet, en Radio LFFs podcast som riktar sig till ungdomar och unga vuxna. Mitt namn är Kevin Nyfeldt och jag är ansvarig redaktör för GF-podden. Och jag är inte själv här idag i studion LFF, utan jag har med mig Albert Häggblom som gäst. Välkommen.
Tack.
Albert, jag tror inte alla på GF-podden känner dig. Vem är du och vad gör du?
Ja, jag är präst och verksamhetsledare för Svenska Lutherska Evangelieföreningen, eller SLEF. Och så är jag, vad ska jag säga, en Karlebybo som bor i Pedersöre sen ganska många år tillbaka. Jag är gift med Karina och vi har 6 barn. Och ja, jag tycker om att öppna Bibeln och undervisa.
Hur kommer det sig att du är med på det här avsnittet om Esra och Nehemja? På vilket sätt har du kommit i kontakt med de här böckerna? Och hur kommer det sig att du har intresserat dig för att läsa just de här böckerna?
Egentligen, det är nog sen tonår kanske som jag mitt intresse för Esra och Nehemja, eller kanske framförallt Nehemja först, som väcktes. Och under studietiden i det här kristet studentarbetet som vi höll på sidan om, så jag tyckte det fanns så mycket man kunde tillämpa i andligt ledarskap och så här. Och sen har jag nu under åren fördjupat mig, och kanske för 10 år sedan ungefär som kanske mest aktivt fördjupat mig i de här bibelböckerna. Men jag har också varit missionär i Kenya, och där undervisade jag, hade Gamla testamentet som jag undervisade där för evangeliststuderande, och då hörde ju de här böckerna också till innehållet som vi gick igenom. Som ledare så har jag funnit mycket lärdomar att ta med i mitt arbete, så jag tycker att det är fascinerande.
När man läser Esra och Nehemja så är det ju lätt att man inte riktigt förstår att när händer det här, och vilket sammanhang ska man placera in det här i tid då? Och det nämns flera personer som man kanske är väldigt obekant med. Så jag tänkte, vill du presentera lite att vad hade hänt tidigare i de här böckerna och liksom den här tidslinjen genom Esra och Nehemja?
Ja, det är ju efter Moseböckerna, om vi går så långt tillbaka, så det här blir ju Josua ledare. Och då börjar det här domartiden som man räknar med att det är 400 år. Och då mot slutet av domartiden, då är det Samuel som viger de här, eller installerar de här kungarna. Det är då Saul och David. Och sen har vi nu kung Salomo, en tidsperiod på 120 år då det här kungariket är enat. Sen kommer den här splittringen, splittras i norra riket, nordriket Israel och sydriket Juda. Och det här pågår också, det här delade kungariket, det är också 400 år. I norra riket så fanns det 19 kungar, och alla var onda i Guds ögon och gjorde det som var orätt. Och därför så kommer då straffet över nordriket först på 700-talet. Det assyriska riket som då är stormakt, och det ockuperar då Israel. I Juda fanns det 20 kungar. 8 av dem gjorde det som var gott och 12 det som var ont. Och det här gör att Herren har mer tålamod med sydriket. Men då 586 före Kristus, så då är måttet rågat av folkets synd, och så kommer det babyloniska riket som då har blivit stormakt, och då förde folket till fångenskap till Babel. Och det är det här som har hänt då liksom före. Och en av dem som fördes i fångenskap är Daniel, och Daniels bok känner vi igen i Bibeln. Och Daniel levde ännu här när Esras bok börjar. Och Daniel, han var en Herrens man, och han läste Guds ord, och han fick nöd för folket. Han lade märke till de här 70 åren som det var profeterat att folket skulle leva i fångenskap och sen få återvända, och han började be att folket skulle få återvända. Och så började då Esras bok med att berätta om kungen Koresh, den persiska kungen, som det här då blir antagligen påverkad av Daniel, profeten Daniel, åtminstone påverkad av hans förböner, så blir ger då tillåtelse för det judiska folket att återvända till Jerusalem för att börja bygga upp det här templet. Och det är där som Esras bok då börjar. Och så den här Esras bok, så det är ungefär en 80 års tidsperiod som det täcker, från 538 före Kristus, 80 år framåt. Och Esras bok kan man dela upp i två delar. De här sex första kapitlen så handlar om det här hur templet i Jerusalem börjar byggas och hur det återinviks 518 före Kristus, eller 516, kanske 516 är det. Exakt 70 år efter att templet hade förstörts så kan det här nya templet invigas, det som brukar kallas för Zerubabels tempel. Och sen så kommer en paus på det här 58 år mellan kapitel 6 och kapitel 7 i Esras bok, och där händer då händelserna i Esters bok. Så det kan vi som klippa in Ester och det här, hon som vann det här Miss Persien det här tävlingen och blev drottning av Persien. Och hon kom sen att påverka en av perser kungarna Artaxasta. Hon var styvmor till Artaxasta, perserkungen. Och den här Artaxasta, han blev väldigt givmild och liksom till Esra. Så han skickar Esra till Jerusalem för att undervisa Mose lag. Det är ganska intressant att en hednisk kung är mån om att Mose lag, Guds lag, ska bli undervisat i Jerusalem. Och det här. Så Esra, han beger sig dit och börjar undervisa där. Och 13 år senare så då har vi då Nehemja som kommer till Jerusalem och det här börjar bygga Jerusalems murar. Och det är då ett händelseförlopp som vi kommer tillbaka till senare, som vittar där. Och ännu kan vi kanske säga att samtida med Esra och Nehemja, så eller under Esras tid, så där är profeterna Haggai och Sakaria, två profetböcker. Och sen har vi mot slutet kanske av Nehemja eller strax efter, så har vi Malaki, den sista boken i Gamla testamentet. En profetbok det också.
Så vi befinner oss ganska sent då.
Ja, vi är sent i det här i Gamla testamentets historia. Och egentligen som efter Nehemja, och där är Malaki ungefär där någon gång samtidigt. Och sen så tystnar egentligen det här profetiska rösten då, och det blir en 400 års tystnad sen före Johannes döparen trädde fram på scenen och Nya testamentet tar vid.
Det är ju ganska många okända kungar som finns i det här perserriket eller vad vi ska kalla det. Och där var ju Artaxasta en av dem. Men kan du nämna något om dem eller hur?
Ja, det blir ju inte lättare av att de har både judiska namn och persiska namn. Och det här, den första kanske, eller första är den här som kallas Koresh i Bibeln. Eller Kyros den andra. Och han var då kung mellan 559 och 530 före Kristus, ungefär 60 år. Och först då det Babylonien. Och ja, det är det att perserriket så expanderade under den här tiden. Och det här, så det var ju Babylonien som var stormakt när Jerusalems tempel blev förstörd. Men där i mitten av 500-talet så är det perserriket som tar över också det här babyloniska riket och blir som stormakt. Och det här, han är en. Och sen har vi Darius, eller Dareios, eller Darius, som är då persekung efter det. Han är från 522 till 486 före Kristus. Och det är han som är kung när det här templet i Jerusalem blir återinvigt. Och sen har vi då Artaxasta eller Artaxerxes som är persekung från 464 framåt. Och det här, men det är som en, sker en skiftning där också mellan Babyloniriket och Perserriket. Att Perserriket hade en annan, de liksom ville att de här olika folkslagen skulle få finnas i sina olika områden, betala skatt till central, till makten, men de fick som ganska stor frihet att utöva sina olika religioner och det här persekungarna, så de värdesatte de här förbönen, de tänkte som, det var kanske lite sån här, att det är bra om det bes till många gudar i Perserriket, så kanske det blir liksom, det går bra för dem om det är många gudar som på något sätt, det verkar så, för de har stor frihet åt olika folkslag att, och det här judiska folket så gynnas också det här, att de fick som frihet att tillbe sin gud. Esra fick liksom lära ut Mose lag, och det var viktigt att Israels gud, Abrahams och Isaks och Jakobs gud blev tillbedd och på så sätt som han skulle tillbes, och det gagnade då Perserriket, så tänkte de här kungarna.
Mm. Var kommer liksom Esra och Nehemja då in i den här bilden med de här kungarna och hur liksom får de då på något sätt uppdrag av Gud eller blir redo att axla det här ansvaret med det här Jerusalems återuppbyggnad?
Ja, jag tänker att det är profeten Jeremia då som jag vill minnas som ger då förvarnar om den här fångenskapen. Och han säger att när ni blir fångar så ska ni söka det lands bästa och den stads bästa dit ni kommer. Och ni ska liksom bära ansvar i samhället och det här. Och det ser vi under den här tiden att Esra, han hade en hög ställning i Perserriket. Och han är förresten, han är den första skriftlärde. Men han hade, ja, han hade en nära kontakt till Perserkungen. Och vi ser det samma i Esters bok, vi har Mordokai som hade en hög ställning. Mordokai var alltså en pappa eller Ester var adoptivdotter till honom. Och han hade också en hög ställning i Perserriket. Daniel hade det och det här och sen Nehemja. Nehemja var vi kunde säga, ja, han var säkerhetschef i hela Perserriket. Ett enormt, ja, han är högt uppdrag. Han var den som skulle provsmaka all mat som kungen skulle äta och provdricka vinet. Och han är liksom det högsta jobbet man kunde ha efter kungen typ i Perserriket. Och de var liksom, de bar ansvar i samhället. Och Gud, han kunde använda de här människorna. I den ställning de var så kunde han använda dem för det här Guds folks bästa.
Sen så Esra får ju då i uppdrag att fara till Jerusalem och bygga upp. Vill du berätta någonting om det här?
Ja, Esra, vi är då i andra halvan av Esras bok. Och Esra, han beger sig dit. Det är det här andra större flyttvågen av judar från då Babel till det här till Israel, och han har med sig då en hel del levitar. Det är ungefär 2000 människor som kommer dit, och de har, han ser till att den här tempelgudstjänsten och sköta som hand i Jerusalem, och han lär med den viset han då fått av Gud, så lär han ut Mose lag, och han utser också domare och lagkloka och som ska skipa rätt och liksom leda det här judiska folket. Och han börjar undervisa då det här Mose lag. Men han märker snabbt där att allt inte står rätt till. Och folket har det här kompromissat med Guds bud. Och det som var det stora synden på den här tiden, det var det här att de här männen hade tagit sig hedniska hustrur, alltså icke-judar, och kanske inte behöver gå in på alla detaljer där, men man kan säga att det hela det judiska folkets liksom var hotat. Det kunde helt enkelt upplösas. Om det blev sådana blandäktenskap och det var inte bara de här äktenskapen, utan de här judiska männen började också tillbe de här avgudarna och de här som olika hedna folks gudar. Och det där skulle jag kunna hota hela möjligheten att Messias, Jesus, ska kunna födas om inte judiska folket ska existera mer. Att man ser att det är nog som en ond, liksom den ondes försök att helt enkelt förinta det judiska folket genom den här synden som har kommit in. Och det där så inser nu Esra och han får som syndanöd för folket och han går in under den här syndabördan och till exempel då i Esras bokens 9:e kapitel så har vi en bön som Esra ber där han ber Gud om förbarmande och det här och i kapitel 10 så ser vi sen hur det leder till att folket börjar bekänna sin synd och de ger upp med den. Och på det sättet så räddas Guds folk som ett folk under Esras tid. Och lite liknande ser vi också senare i Nehemjas bok, ett par årtionden senare.
Mm. Det är intressant det här med att Esra själv, som du sa, går in under lagen och bekänner både sin egen synd och folkets synd. Jag tycker det är fascinerande att han inte liksom, han är ödmjuk.
Ja, han är det. Och om jag bara citerar här lite från Esras 9:e kapitel så han kommer inför Gud och säger: min Gud, jag skäms och blygs för att upplyfta mitt ansikte till dig, min Gud. För våra missgärningar har växt oss över huvudet och vår skuld är så stor att den når upp till himlen. Från våra fäders dagar ända till denna dag har vår skuld varit stor. För våra missgärningars skull har vi med våra kungar och präster lämnats i främmande kungars hand och har drabbats av svärd, fångenskap, plundring och skam, så som det här sker med oss än idag. Och så fortsatte han: men nu har du räddat oss, Gud, från det här och fört oss tillbaka hit, och ändå faller vi tillbaka i den här synden och liksom tar inte vara på den här nåden vi har fått. Och det liksom går in i en sån där, i bön och vädjar till Gud att han ska inte glömma sina löften och att han ska hålla fast vid sina nådesförbund. Och den här nöden så är någonting som jag ber om att Gud skulle lägga på oss också idag. Att vi inte skulle bara tänka på oss själva utan se vidare på vårt folk och vår värld. Och liksom, vi möter mycket av dåliga nyheter också i vår tid. Men vad gör vi av det? Låter vi det bara liksom sopas bort ur vårt sinne? Eller tar vi oss till oss och liksom gör det till vår egen nöd och börjar be Gud om ingripande och förbarmande? Så gör Esra och så gör Nehemja och så gör många andra bibliska personer. Alltså de går in under det där och de identifierar sig själv med kollektivet, med sitt folk. Och det är någonting av vi ser som såna sanna gudsmän och kvinnor i de här personerna, hur de liksom ödmjukar sig inför Gud och folkets vägnar och tar ansvar söker Gud och söker förlåtelse och rening, inte bara för sig själva utan också för folket.
Är det någonting mer du vill säga om Esra som person och Esra som hur han får liksom vara den här som får förmedla Guds sak till folket?
Ja, jag kan säga allmänt om Esra så han räknas vara den första av de skriftlärda i den judiska traditionen och han är den troligen, eller högst troligt den som sammanställer krönikeböckerna. Och inom judendomen så menar man också att Esra var den som sammanställde den här gamla testamentliga kanon, alltså samlade de här olika böckerna till en helhet, de här gamla testamentliga böckerna. Och han är liksom en stor en stor person och viktig person i det här judiska folkets historia och den bibliska historien på det sättet. Mm. Är han. Och sen tycker jag att det är fint om vi bygger en brygga över till Nehemia. Jag tycker det är fint hur liksom Esra som präst, som överste präst, och hur han kan samarbeta med en lekman. För Nehemia var varken av kunglig börd, inte var han präst, inte var han, utan han var en lekman. Han hade toppjobbet att vara säkerhetschef där i hos persekungen. Men när han kommer till Jerusalem så de kompletterar varandra och samarbetar. Och Nehemia liksom ges plats, Esra träder tillbaka och ger Nehemia utrymme att leda när det gäller att bygga upp själva staden och stadsmurarna runt Jerusalem. Medan sen igen Nehemia träder tillbaka när murarna är färdigt uppbyggda, och då får Esra börja predika Guds ord igen, och det leder till en väckelse, en ganska stor väckelse mot slutet av Nehemias bok. Så jag tycker det är som intressant, där finns också en ödmjukhet gentemot varandra, och man ser att man har olika gåvor och olika uppgifter. Och man är inte, både Esra och Nehemia liksom kompletterar varandra och ger varandra utrymme.
Mm. Är det någonting du vill nämna mer om? Jag tänkte just det här med olika gåvor, att när muren byggs upp och hur liksom
jo,
där också det blir, kommer jo, fram.
Ja, det är det här, om vi hoppar dit och till Nehemia kapitel 3, så berättas om det här murbygget runt Jerusalem. Och där ser vi att Nehemia har organiserat det här arbetet. Där är åtminstone 39 olika arbetslag som jobbar sida vid sida. Och där är salvtillverkare, och där är präster, där är leviter, där är köpmän, och där är män, och där är kvinnor, ung och gammal. Och där är så många olika slags personer och yrken som hjälps åt. Och liksom återuppbygga de här murarna runt staden. Och det tycker jag är fascinerande, hur den här organisationsförmågan, hur han delegerar och hur alla får uppgifter att bygga, samla ihop det här materialet och trävirke som ska läggas in mellan de här stenblocken och stenarna och de här portarna som ska byggas och porthusen. Så det är väldigt många som är engagerade i det här bygget. Och samma sak ser man senare i kapitel 8, när vi kommer till den här väckelsen. Så det är inte Esra ensam som förkunnar Guds ord, utan om jag minns rätt så är det 28 personer som räknas upp vid namn. Plus då leviter i grupp. Alltså där är många förkunnare som hjälper till i det här, och för att Guds ord ska nå alla i folket. Att inte klara Esra av uppgiften ensam, utan han använder många, många andra. Så vi ser nog en lång rad människor i olika uppgifter då man bygger upp Guds rike och bygger upp också de här fysiska murarna runt Jerusalem.
Mm. För att det här ska fungera så behövs ju förstås en skicklig ledare. Och vi skulle nog kanske kunna karakterisera Nehemia som en sådan. Vill du nämna någonting om det här också?
Ja, dels så hade han ju nog fått ett, ja, han måste ju ha varit gudabegåvad på något sätt, liksom av i ledarskap. Och sen hade han ju blivit tränad hos persekungen. Jag vet inte vad för slags utbildning, men han hade nått ett toppjobb där. Men det här där i Susan, som var då ett vinterboställe för persekungarna, han slår sig inte i ro. Han skulle ju kunna jobba där till pensionen och ha liksom ett, ja, han hade bra lön och allting var bra. Men han bryr sig om sina landsmän, och det är han som tar initiativ och börjar fråga att hur har de det där i Jerusalem, det här mina judiska landsmän. Och så får han höra då rapport om hur dåligt det är ställt där, att murarna är nedbrutna Och den här fienden kommer och de härjar och de kan inte, alltså vårt folk kan inte fira sabbat och vi kan inte samlas till gudstjänster för vi har inte några murar som skyddar oss. Och det här ska vi komma ihåg att murarna hade varit nedbrutna nu redan i 140 år. Alltså det hade varit generation efter generation som hade varit utan murar kring Jerusalem. Och när Nehemja hör om det här så han det står så här i vers 4 kapitel 1. När jag hörde detta satte jag mig ner och jag grät. Jag sörde i flera dagar och fastade och bad inför himmelens Gud. Och här ser vi alltså det här också. Nehemja, han går in i bön. Den här nöden han hör om, han gör den här nöden till sin egen. Han går in under den här bördan och han börjar be och han sörjer. Och han fastar. Och hans bön som vi har i Nehemjas första kapitel tycker jag är intressant. För varje vers där och nästan var och vartannat ord som Nehemja tar i sin mun och ber. Så det är egentligen citat från Mose lag. Alltså från Moseböckerna. Han liksom lånar Guds eget ord i sin bön. Och han liksom binder Gud på något sätt vid hans eget ord och hans löften. Så vi ser att Nehemja, han var väldigt kunnig i skriften också som en säkerhetschef där i Persiska kungen. Han var en sann kristen kunde vi säga. Eller en sann jude som levde ut sin tro och levde med Guds ord. Och han levde i bön. Vi ser här av den här sammanhangen kan vi läsa ut att det var 4 månader som han bad inför Gud för den där situationen och som ett resultat av det där så blir han själv, Gud formar hans hjärta och ger honom en villighet att själv börja göra någonting åt saken och bli en det här, ja, en del av bönesvaret. Och sen händer det då, kommer det då en dag som kapitel 2 då berättar om i Nehemjas bok. Då han står där och räcker kungen vin att dricka. Så ser kungen att han är bedrövad och frågar, hur står det fatt? Jag ser att du är bedrövad. Är du sjuk eller vad har du? Då måste han ha hjärtesorg. Och så blir Nehemja först förskräckt. Men han ber en bön och så utgjuter han sitt hjärta och berättar åt det här persekungen då om sin nöd och hur Jerusalems murar är nedbrända och nedrivna och hur folkets nöd är där. Och det vi också ser av det där kapitel 2 är det att Nehemja hade inte bara bett utan han hade också utfört ett noggrant planeringsarbete. För när kungen frågar att vad skulle du behöva? Hur kan jag hjälpa dig på något sätt? Så har han färdig lista, beställningslista på vad han behöver för utrustning, material, hur mycket tjänsteledighet han behöver, hur många månader och han behöver tid. Och han har gjort kalkyler och planering och under den där böneprocessen. Och här ser vi någonting av Nehemjas liksom ledaregenskaper. Och sen när han väl kommer till Jerusalem efter det var ju en lång resa det där, över 1000 kilometer att resa till fots och kanske på kameler. Så då går han själv och studerar och undersöker de Jerusalems murar om natten. Och han berättar inte åt någon vad han hade planerat. Men han går och undersöker, han vill med egna ögon se hur läget är. Och så börjar han kalkylera och så planerar han. Och sen så håller han en sån där brandtal till Jerusalems ledare och folket och får dem liksom att fatta mod för att ta itu med det där som ingen hade lyckats under 140 år med. Så han kan lyckas liksom engagera de där viktiga huvudmännen för folket så att de får till stånd det där att 39 olika arbetslag bygger sida vid sida. De får kanske 10 meter, kanske 100 meter, kanske 50 meter av muren, så får de arbetslagen i uppgift att bygga var och en. Beroende lite på hur stora familjer det är frågan om. Och sen om jag fortsätter, jag kan tala länge om det här märket, men det är också intressant att se hur han organiserar det då han sätter de arbetslagen att bygga framför sina egna hus. Alltså muren var ju också bostäder. det fanns, murarna var tjocka, så där fanns också hus in vid de här murarna och till och med in i dem. Och det är klart att viljan att bygga muren är stor om man får bygga framför sin egen dörr. Mm. Så man och det där tycker jag är fascinerande att tänka också för vår egen tid. Att hur får vi människor att ta ansvar just där de står och ta ansvar i sånt där de själva har nytta av det. Och det gagnar deras familjer och barn och barnbarn. Och där är liksom motivationen är större att engagera sig och det gagnar en själv eller ens nära och kära. Mm. Så här finns så mycket, tycker jag, som visar på Nehemjas goda ledarskap, och det finns mycket saker man kunde hämta som lärdomar till nutid.
Just det här med kombinationen mellan bön och det här planeringsarbetet, så är ju fascinerande hos Nehemja.
Ja.
Vill du tala någonting mer om det eller?
Ja, jag tycker också det är fascinerande och jag tycker det visar på en viktig sak, att vi ska inte sätta någon motsättning mellan bönen och arbetet och bön och planering eller det här andliga och det här att vi använder vårt förnuft och vi kan använda liksom sida vid sida. Vi är inte mindre andliga för att vi använder ledarskapsteorier eller sånt som vi helt i sekulär icke-kristna sammanhang kan liksom studera och lära oss, så som Nehemja också hade gjort, utan vi ska kombinera det här Guds rikes perspektiv och bönen och Guds ord med det här allmänt kända ledarskapsstrategier och det här och så där, att det kan gå hand i hand och vi kan vara effektiva och användbara av Gud när vi använder alla gåvor som vi har. Och jag ser också hos Nehemja att han hade målsättningarna klara för sig och han bygger en strategi för att nå de mål han har. Och han kalkylerar hur mycket folk han behöver, vad för redskap, vad han behöver för tillstånd av myndigheter. Och han tar alltid beaktande och undanröjer alla hinder liksom, som långt är möjligt på förhand. Och sen under det här projektets tid, då möter han motstånd av olika slag. Både attacker mot honom som person, han möter yttre motstånd mot hela projektet, inre motstånd i form av splittringstendenser mellan folk och mellan människor. Och han är hela tiden, han liksom tar itu med det där motståndet, men han är samtidigt hela tiden fokuserad på vart han är på väg, alltså målet. Jerusalems murar ska byggas upp. Och det är häpnadsväckande att 140 år har de varit raserade. Och det har funnits försök, det ser vi i Esras bok, det har funnits försök att bygga upp den tidigare. Men allt har slagits ner. Men Nehemja, på 52 dagar så lyckas det här projektet. 52 dagar, alltså det är ju 1,5 månad. Och så är murarna uppbyggda igen. Men jag tycker också det är intressant om man sätter de här 52 dagarna mot 4 månader i bön. Det är 120 dagar av bön för att bygga 52 dagars projekt att bygga de här murarna. Att det är som, ja, han var en djupt andlig människa och hade som ett andligt ledarskap, men också ett, kan vi säga, ett i det världsliga regementet, ett världsligt och ett liksom konkret, det skulle byggas murar, men för ett andligt syfte också, att folket skulle kunna ha ro och kunna fira sabbat och kunna stilla sig inför Guds ord och kunna invänta Messias, Jesu ankomst. Mm. Att det liksom flätas in i varandra, många perspektiv.
Mm. Det är verkligen intressant det här. Jag tänkte på det här, du talar om att det fanns inre splittringar och motstånd och det här, många som ville stoppa det här arbetet. Är det någonting som du vill utveckla lite mer?
Ja, det kan jag gärna göra. Och det tycker jag också en lärdom är att vi vi får räkna med det här motstånd. Att det är det här. Och så fick också Nehemja, och han var nog redan från början då han kom till Jerusalem, så var det de som ville försöka hindra honom. Men när de börjar bygga, om vi tar några exempel på det här yttre motståndet, så dels är det hån, och de kan säga till exempel i kapitel 4, där Samariens krigsfolk att säga så här: vad är det dessa eländiga judar gör? Ska de få hålla på så där? Ska de få offra? Ska de en dag få arbetet färdigt? Ska de kunna ge liv åt stenarna i grushögarna där de ligger förbrända? Och sen är ammoniten Tobia, så säger att låt den bygga. Om det så bara är en räv som hoppar upp på deras stenmur, kommer han att riva ner den. Alltså väldigt mycket hån och liksom, och det där, och förakt och förlöjligande, och det där kan vi som kristna få möta också idag. Att vi, det vi står för och tror att det är rätt, det förlöjligas och vi hånas för att vi vill hålla fast vid Guds ord. Men där finns också planer på anfall. Lite senare i det här kapitel 4 i Nehemjas bok, så när de inser, de här fienderna, att nu håller Jerusalems murar på, faktiskt, de håller på att lyckas. Så då börjar de planera direkt anfall mot de här byggarna och mot det här folket. Och vad Nehemja då gör är att han ber först, men så sätter han ut vakter och tar fram trumpeten, och det här, strategin är den att om fienden kommer till en del av muren, så ska det blåsa sitt trumpet så att alla vet att nu kommer fienden, nu kan vi gå dit och hjälpa till att försvara. Men de blir inte så rädda att de slutar bygga, utan med ena handen så har de i liksom svärdet, och i andra handen har de mursleven och liksom murhackarna, och de liksom jobbar och försvarar samtidigt, men målet är hela tiden att det ska byggas upp, de här murarna. Och sen finns det i det egna leden de som blir rädda för det här motståndet, och det tycker jag man kan också se idag, att ibland om man möter motstånd eller hån eller hot om våld, så blir det en del som vill dra sig tillbaka och avråder att nej, nu ska vi ta lugnt här, nu ska vi inte väcka det här motståndet, utan men det där så tar Nehemja liksom inte notis om, utan han notis om det, men han säger att var inte rädd, att Herren är med oss. Tänk på Herren, den stora och fruktansvärde, och strid för era bröder, era söner och döttrar, era hustrur och era hem. Och så placerar han ut dem att vakta just framför deras egna hem och egna hus, och det här, och så fortsätter de. Så här var lite sån där yttre motstånd, och den här inre splittringen så handlar om att det var, de fattiga hade helt enkelt svårt att leva, alltså att få tillräckligt, det fanns som en ojämn fördelning av resurser, av mat och kläder och allting, och det där så sörjer Nehemja över. Och han började jobba för att, ja, han själv så föregår han med gott exempel. Han själv, som folk var också skuld till honom, hade lånat pengar eller annat. Och han liksom efterskänker den här skulden. Och han uppmanar alla som är liksom att göra samma sak. Som att efterskänka skuld. Och han ser till att alla ska få tillräckligt med mat på bordet. Och på det sättet ork och kraft att kunna också arbeta praktiskt med att bygga de här murarna. Så han motverkar den här inre splittringen som fanns där. Mm. Och sen ser vi nog annat också, att det var som direkta personangrepp på Nehemja. Det finns kanske mest i kapitel 6, det är Nehemjas bok. Man spred falska rykten om Nehemja och liksom svartmåla honom, att han skulle ha något själviska syften eller sånt. Man försökte locka honom till några förhandlingar till några andra städer en dagsresa bort, och då skulle man ha haft lönnmördare längs vägen som skulle ha kunnat ta liv av honom, men Nehemja han liksom genomskådar allt det där, och han vägrar lämna det här murbygget. Och sen har vi också vänner som kommer med falska profetior och försöker få honom att gå emot Guds ord. Och det här att gå in i det allra heligaste, men han vet att det fick han inte göra. Han var inte präst, han var lekman, han hade ingen rätt att gå dit, så han genomskådade den här profetian med Guds ord och säger att det där kan inte komma från Gud, för det är mot Guds ord, det är mot Guds Moselag. Så han avslöjar det och det här. Och så det finns sådana där olika slag av motstånd som Nehemja och liksom övervinner. Och han fokuserar på att slutföra det uppdrag han hade fått av Gud.
Mm. Om du ännu skulle vilja utveckla någonting om vad vi har redan kanske lite kommit in på det, men det här böckernas relevans för oss idag. Vad kan vi ta med oss av både personerna Nehemja och Esra, men också av det här händelserna i böckerna?
Jo, jag tycker, jag sa det redan, men det här med liksom att leva inför Gud och vara trogen liksom Gud och Guds kallelse i det här, i de uppgifter man blivit liksom anförtrodd, och liksom vara beredd att gå Guds ärenden, vad man än har för yrke, vad man än har för roll, position i företag eller kommun eller stat eller förening eller ja, olika arbetsplatser, eller ja, att göra det, vara samvetsgrann och sköta sitt jobb väl, och göra det också till en gudstjänst, men förkovra sig i Guds ord, Bibeln, och ta tid för bönen och vara beredd att gå Guds ärenden. Och till exempel, vi har ju de här kända orden också hos, fast inte är nu fokus här nu, Esters bok, men det är samma tidsperiod, att kanske det är just för en tid som denna som Ester hade fått en viss, den där rollen att vara drottning där och den positionen, och kanske det var just för den här tiden som Nehemja hade blivit säkerhetschef i Perserriket och Esra på motsvarande sätt. Och de kunde använda den ställning de hade fått och det inflytande de hade till att jobba för Guds rike och för sitt folk. Jag tycker att den här bönen som är på något sätt en motor i allt det här, och hur viktig bönen är i det här. Förutom det jag redan har nämnt, så kan vi i Nehemjas bok se att han ibland ber korta böner, ibland långa böner, ibland är det tysta böner, ibland är det liksom uttalade böner. Till exempel i kapitel 9 så har vi en lång bön där som det här är nedskriven, och som kan också ge vissa insikter. Han ber i ensamhet, han ber tillsammans med andra. När det aktuella händelser, motstånd eller vad det är, så vänder han det också i bön för han handlar och gör någonting. Han förenar bön och arbete, och bön och planering, bön och aktiva strids- eller sådana försvarsåtgärder. Han ber motböner mot fienden, och han ber också ofta om Guds välsignelse. Och det där liksom att Gud skulle välsigna oss och leda oss, så det är någonting vi får be. Och att de ber Guds, liksom på Guds språk, det här bönespråket är Guds ord. De använder väldigt mycket Bibelns ord när de ber. Mm. Och sen tänker jag att den här sorgen över synden, att nu ser vi mycket synd hos andra, men vi har också bjälken i vårt eget öga. Och att liksom se den här, ja, vi skulle behöva mera syndanöd i vår tid. Alltså jag menar, synden är inte främst det yttre, olika handlingar eller olika företeelser, utan det är ju, synden finns ju i vårt hjärta, som Jesus säger, att det är från vårt inre som det kommer allt det under. Vi är liksom Guds bortvända på många sätt, och i våra prioriteringar och i bristande kärlek och till våra medmänniskor, och i en rädsla för att stå för Guds ord och liksom bekänna Jesu namn, och i mycket liksom att den här väckelsen det skulle börja med mig och med oss. Alltså det här nöden för att vi och vårt folk och människor i vår tid, att vi är på väg bort från Gud och håller på att dra olycka över oss. Att det är någonting som präglar de här Esra och Nehemjas böcker. Och det ser man också, om vi tar nu, gör en koppling till slutet av Nehemjas bok. Efter att Nehemja hade fullföljt sitt uppdrag så begav han sig tillbaka till den här persakungen och avgav rapport. Och han tjänade där en tid och sen bad han om lov att få fara tillbaka till Jerusalem. Och jag vet inte, det står inte hur länge den där tiden är, men han kommer då tillbaka till Jerusalem kanske några år senare. Och vad finner han då? Jo, han finner hur folket igen hade fallit tillbaka i gamla synder. Och det här, och han tar då itu med det där på nytt, att försöka reformera folket. Och det här ställa saker till rätta. Och det där också visar liksom hur vi behöver ständig förnyelse, vi behöver ständig omvändelse. Det är inte någonting som sker en gång och sen är det allt bra, utan det är en pågående process. Att vi tenderar att falla tillbaka i gamla ovanor och gamla mönster. Och vi behöver Guds ord om och om igen. Vi behöver ställa oss själva under Guds ord och låta ordet liksom döma oss, men också befria oss genom evangeliets förkunnelse och om syndernas förlåtelse. Så det här andliga, ska vi säga, lärdomarna här, men bibelordet, om jag betonar det ännu, alltså Nehemja 8 i den där bibel, ja, vi kan kalla det för en bibelväckelse, den där väckelsen som tar tag i folket. Fyra gånger på 12 verser så betonas förståelsen av Guds ord. Och här i de här 12 verserna så berättas också hur man organiserar den där förkunnelsen. För där är barn och där är unga och där är kvinnor och där är män. Och den här betoningen är på att alla ska kunna förstå Guds ord. Och då kan man inte ha samma predikan åt alla. Utan jag tror att det är orsak att det är 28 personer som nämns i namnet också, att det är på olika nivå. De liksom organiserar det där, det är söndagsskola och det här tonårssamlingar och det, jag vet inte hur det är för kvinnor och för män och inte ser vi detaljerna hur det där är organiserat. Men fokus är att alla ska förstå. Och det där liksom att förstå Guds ord, de jobbar för det och arbetar för det att alla ska förstå. Hur kan vi befrämja Bibelns bruk idag, bibelläsning, förkunnelsen, hur kan vi hjälpa folk att förstå Guds ord idag? Sen tycker jag att det är också spännande att där är, jag kallar det för nådemedlen, eller den lutherska tron så talar vi om nådemedlen, Guds ord och sakramenten, dopet och nattvarden och förkunnelsen av syndernas förlåtelse, den här absolutionen, det är också ett nådemedel. Hur de här i bruk hela tiden i de här böckerna, där är de här olika högtiderna, man kommer till templet och man firar de här judiska högtiderna. Men sen har vi parallellt med det har vi det här väckelsebudskapet och det här lekmannaengagemanget och det här sida vid sida, att vi ska bruka också i vår tid använda sakramenten och värdesätta liksom prästämbetet och andra ämbeten och värdesätta sakramenten. Men vi ska också ha det här väckelsebudskapet och lekmannaförkunnelsen och predikan och det här liksom sida vid sida och inte göra något tävla mellan utan allt behövs och vi kompletterar varandra. Så jag tycker också det är spännande att vi, ja som sagt, Esra och Nehemja gav varandra utrymme och delegera uppdraget åt många, många människor som fick vara en del av någonting. Tillsammans gjorde de någonting större än vad en enskilda människor kunde förmå.
Mm. Skulle du vilja avsluta det här avsnittet med att be en bön för vår tid utgående från det vi har gått igenom?
Mm. Ja, det kan vi bra göra, ja. Ja, kära himmelske far, vi tackar dig för att ditt ord är levande och verksamt. Och jag ber att det vi nu har stannat upp inför här, det frön av Guds ord som vi delat med varandra här, att de skulle få slå rot i oss. Och om det hemma kan vi läsa att du Gud, du lade på Nehemjas hjärta det som han skulle göra för Jerusalem. Och jag ber också att du i vår tid lägger på våra hjärtan, var och en, det som du vill att vi ska göra. Om det sen att ringa någon medmänniska eller besöka någon, eller om vi ska börja leda någon grupp, eller om vi ska bli förkunnare och predikanter, eller om vi ska göra någonting på det företag eller den organisation där vi är. Vad den är, så hjälp oss att vara beredvilliga, villiga att gå dina ärenden och att stå upp som kristna för det som är rätt och sant och stå på ditt ord. Och jag ber också att du skulle utgöta en bönens ande över oss. Ge oss nöd för oss själva och våra nära och kära, våra medmänniskor och vårt land och folk, vår värld. Ge oss en nöd för att människor ska få höra ditt ord och sända oss ut med evangelium, både i vår egen närhet och omgivning, men också till andra länder. Vi ber att låt ditt rike komma till oss. Låt din vilja ske mitt ibland oss. Och ge oss uthålliga att kämpa trons goda kamp ända till den dag då Jesus Kristus kommer tillbaka på himmelens skyar för att hämta oss hem till dig. Jag ber i Jesu Kristi dyrbara namn. Amen.